gillar ser Blåvitt. Alla människor ser Blåvitt, hela världen ser Blåvitt.
Varför går man och ser på Blåvitt i fotboll?
Det är en fråga.
Det finns bara ett lag, det vet du.
Ja, då är vi välkomna till Alltid Blåvitt podcast. Idag ska vi köta lite om de senaste värvningarna, mycket om kuppen och lite om känslan inför säsongen. Jag heter Hannes Westlund, jag kommer leda programmet och med mig har jag Jonathan.
Tjena.
Och Filip.
Hallå.
Tja, gubbar. Vi har sen senaste programmet, då vi pratade väldigt mycket om Silly Season, hunnit med två ytterligare värvningar. Dels mittbacken Thomas Rogne och dels anfallaren Thomas Mikkelsen. Vad säger ni om de här värvningarna, gubbar?
Rogne var ju en smula otippat. Det var ju, vi väntade ju allihopa på Mr. X och det var väl Rogne då, eller Mr. Y som man har kallat för kanske. Jag kan inte påstå att jag har sett mer än 90 minuter mot Häcken, men stabil, bra i luften, vårdat passningsspel, sökte gärna mittfältare istället för att slå långt eller försöka bolla runt i backlinjen. Och Mikkelsen verkar vara ett litet yrvärde. Bra med bollen, relativt snabb och lite ettrig. Så att, jag tror att båda två kan visa sig bli bra. Speciellt Rogner då, som är en mer långsiktig värvning.
Jag är med. Jag tror att jag pratade mycket om Rogner och det nyförvärvet kontra Mr. X i förra podcasten, så behöver inte gå in på det så mycket idag, men Mikkelsen var ju nytt namn för mig. Och det känns ju som att din hårt jobbande spelare som Lennartsson och Gren ofta inne på, och att han kommer fungera som backup mest. Jag tror att han kommer vara glad över att sitta på bänken och fungera som rotationsspelare och ingen som kommer att vara tampa som en startplats i Allsvenskan, men som kan finnas där och finnas som utfyllnadsspelare i den tunna anfallstruppen som vi ändå har idag.
Ja, precis. Det är ju... Ja, Mikkelsen kom ju lite från ingenstans. Man fick ju bara... Ja, i mitt fall fick jag mail från Blåvitt liksom. Vi har värvat en anfallare. Vad fasen är det här för gubbe? Skulle man ju läsa om det? Meritlistan är ju inte direkt... man trillar ju inte av stolen av häpnad och glädje riktigt. Men det är sagt, ni är ju en fjärde anfallare.
Det var inte otippat att det blev en dansk heller. Gren fortsätter ju verkligen att utnyttja sitt kontaktnät i Danmark. Och han hade väl haft mycket sin i Vejle också, om jag fattar det som.
Ja, precis.
Så han vet ju ändå vad han får.
Ja. Jag har sagt, det är ju en väldigt utpräglad fjärdeanfallare. Det känns ju som att man känner inte att Packa eller Edvardsen är redo helt enkelt för spel i Allsvenskan. Vilket jag kan tycka... Tycker känns lite konstigt i och för sig, men det är ju lite spelstil och sådär också. Micke sen är väl ungefär tre huvuden längre än Packa, som ju är en väldigt liten människa. För er som inte har sett han kan ni ju in och kolla bilder där han står bredvid en annan spelare. Det ser ut som att han tagit in en bollkalle på träningen ungefär.
Ja, men lite så är det ju. Men vi får också notera att både Edvardsen och Packa kommer ju växa lite till förhoppningsvis. Att de är inte färdigvuxna än, och jag kan tycka det är sunt att plocka in Mikkelsen på lån här för att ha utfyllnad. För att jag tror att det är viktigt för Edvardsen och Parka i det stadiet som de är nu, att de fortsätter i ett lag de är trygga i, där de får kontinuitet med speltid och kan fokusera på och bara utvecklas i U21-laget en stund till och ösa in mål där kanske. Och sen är det intressant, jag hade diskussion med Gulda Alex som har en bra koll på våra juniorer i veckan, och han var inne på detta att det antagligen kommer stå mellan Edvardsen och Parka om vem som kommer flyttas upp till nästa säsong, för att detta är ju sista året de får ungdomskontrakt nu, då båda fyller 20 nästa år, va? Nej, så kan det inte stämma. Utan det. Så det kommer vara en kamp nu fram mot nästa säsong om vem som kommer få en seniorkontrakt i vinter antagligen.
Sen hade inte, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men hade inte Edvardsen gått ut på Twitter och twittrat ut något som man kan ta som en ganska stor besvikelse, att Blåvitt värvar in en fjärde anfallare? Och nu kommer inte jag exakt ihåg vad han skrev. Jag har faktiskt inte Twitter, tror det. Men att göra en sån sak att man går ut offentligt och gnäller istället för att knyta näven i fickan och kanske köra på även om man är besviken, kan jag tycka visar på att man kanske har en, man kanske inte är tillräckligt mogen för att hantera press och förväntningar som krävs om du ska vara med i återuppen.
Ja, så kan det absolut vara. Så att det man ska ihåg med Edvardsen, han är ju inte det första som har gjort det. Även Lill-Dyrestam gjorde ju samma sak i samband med att Rogne-nyheten, när den dök upp första gången, att Rogne var nära, så skrev han ni måste ju för fan skämta, eller något sånt här skrev han på Twitter, som togs bort typ 5 minuter senare, men ändå. Och ja, men sagt, med Edvardsen, killen går fortfarande på gymnasiet liksom, han tar studenten nu om några par månader här. Så att han har väl lite växande kvar att göra mentalt och så, och det ska man väl ha i den åldern också om man ska vara sån. Så att han sprutar ju onekligen in mål i U21, så det är ju ett namn att hålla koll på om inte annat. Men och jag tror väl i ärlighetens namn, från mitt sätt när jag har sett dem, så tror jag väl att han har större chans att göra det bra i Allsvenskan och så än vad Packa har, men det är ju bara min personliga åsikt.
Men då är väl Edvardsen nästan ett år äldre än Packa också?
Nej,
Edvardsen är född 14 januari 96 och Packa var född väldigt sent 96.
Nej, kanske är så. Ja.
Packa är född, så mycket som jag har siffrorna här framför mig, Packa är född i 18 december 96, så att det skiljer 11 månader emellan dem.
Ja, ja, det är ju mycket den åldern, så absolut, det kan ju göra en del av skillnaden. Nej, Edvardsen är ju...
Sen ska man inte glömma att Mikkelsen är väl bara tänkt på lån. Nu har jag väl ingen exakt datum, är det 1 juli eller? Jag har ingen riktig koll på hur länge Mikkelsen är tänkt, men det är väl fram till sommaren bara liksom.
Ja, det är ju...
Och är det så att Edvardsen fortsätter att göra ett bra U21, så är det mycket möjligt att han är fjärdanfallare sen. Så att det kanske kan vara bra att han får knyta näven i fickan och köra på riktigt hårt några månader och visa att han ska ha den platsen.
Sen kommer det så också att de känner att Gustav Engvall är i samma ålder och han har redan etablerat sig i Allsvenskan, och även om Gustav Engvall är en väldigt exceptionell talang, så kommer det känns både Brun Park och Edvard känna att fan, vi är ju samma ålder, vi vill också upp och tampas om A-lagsplatser på riktigt. Men var spelar ju sin tid utvecklas, och jag är övertygad om att ungdomsledarna i IFK Göteborg och Lennartsson vet precis när det är rätt stund för att flytta upp både Edvardsen och eventuellt Parka också.
Jag är faktiskt lika gammal som Leo Messi, men jag vet inte, jag känner mig inte så deppig över det ändå på något sätt.
Ja, jag har ångest över att jag inte har lyckats inom fotbollen än, men jag är ju bara mig själv och skylla.
Definitivt. Sen ska vi komma ihåg nu att Blåvitt i tränarstaben i A-laget har vi ju liksom... Ja, dels har vi ju fått in Lennartsson som ju varit tränare i U21-landslaget, så han har ju ganska bra koll på ungdomsutveckling. Men både Alf, som ju numera tillhör A-truppen helt och hållet egentligen. Förut var ju egentligen, rent tekniskt sett, var han ju tränare i U21, eller U19 menar. Men nu är han ju med i A-laget, för han har ju väldigt bra koll på killarna där nere. Och Magnus, alltså vår kära assisterande tränare, sköt i princip all matchträ, eller all coachning och sånt på U21-matcherna, brukar vara med på alla U21-matcher och sådär. Så han har ju också väldigt bra koll, så de har ju bra koll på de här killarna. Och gör de bedömningar att de inte håller än, så håller de nog inte än helt enkelt. Det är, någonstans får man väl dra det där. Och det sa ju även Lennartsson i den där andra lite större podcasten, som våra kära, som inte längre är på våran, bland våra rivaler på bara ben, men där sa ju Lennart som sagt i den intervjun att Packa har varit lite skadad och att man tror inte han är riktigt redo, och Edvardsen känner man inte heller redo. Så att det är ju som...
Nej, och jag tycker faktiskt att kritiken mot att det är få ungdomsspelare som får chansen i Blåvitt nu under 2015 är ganska obefogat, för att Holger Tyrestam fick ju jättemycket speltid under Atlantic Cup, och Martin Sanjanchi har ju fått tillfällen att visa upp sig, och till och med Kevin Andersson, och gud vet vilka juniorer som har fått chansen under Lennartsson som kanske inte har fått under Stare. Så att jag ser istället en utveckling där juniorer får chansen när de är redo och får chansen när det finns skador och plats för dem. Så att jag har full förtroende för att vår ungdomsakademi kommer få chansen att även visa upp sig i A-laget så småningom.
Absolut.
Ja, och sagt, det är en lång säsong. Just nu råkar vi ha en full trupp, men gudarna ska veta att det har vi inte om en månad. Så att då kommer någon få med mycket på träningar och köra ändå. Så att det liksom, spelare går sönder. Engvall har varit skadad mer eller mindre halva försäsongen. Så Packa eller Edvardsen kommer nog få göra en hel del träningar med A-laget. Förr eller senare kommer Vibe eller Engvall eller Boman eller Mickelsen var skadade en vecka, och då plockar man in dem liksom. Det är ju bara så det ser ut i fotboll liksom. Så att chansen kommer, och gäller att ta det för dem liksom.
Det känns som vi tappade, nu tappade vi spåret lite där.
Det gjorde vi.
Pratade om Ronny och Mickelsen.
Som alltid när man sitter och pratar så här, så kommer man in på annat om Blåvitt. Men
men det är ju en del av slutsisen också, att se vilka som flyttas upp från uttruppen och inte. Så att det är väl ändå on topic på ett sätt.
Absolut.
Jag vill även tillägga att jag glömde att Carl Boom också har fått chansen i A-laget under försäsongen.
Så och
att
det, vi får in två 18-åringar från Ghana också om någon månad här, eller ett par. Så att det kommer ju finnas sex stycken tonåringar i A-truppen inom ett par månader. Så att det är ju inte som att det är så gammalt som man förslås liksom heller.
Vi står inte heller med 10 Bengt Andersson i laget just nu.
Nej, men sen får man väl också göra det då som Lennartsson har dragit när han drar den här jämförelsen med Ajax, som man bland annat gjorde i BB-podd. Som Ajax, som är en av världens största klubbar på när det kommer till att ta fram talanger, att de tog fram, vad var det han sa, var det en
vartannat en år som går in i startelvan.
Ja, precis. Men sen lyssnade jag på Stefan Andreasson i pausnacket Elfsborgs, och var han klubbchef, sportchef,
ja.
Allt jallo. Och de har ju visionen just nu, tror han sa, det var förra året, så hade de 70% av spelarna i A-truppen var från de egna leden. Då som man menar, som också spelat i Elfsborgs U-lag. Och just mot Örebro var det väl 50% tror jag. Och det är ju en väldigt imponerande siffra. Sen är det ju frågan om man vinner SM-guld med en sån trupp. Men ja.
Nej, jag är helt övertygad om att det krävs att man har de bästa spelarna på positionerna för att vinna SM-guld. Och det funkar inte att spela med 11 juniorer bara för att det kan finnas en framtid med dem, utan det måste vara så bra som möjligt för tillfället. Och jag tycker det är sunt att man har en etablerad A-trupp och bänkspelare, och att juniorer kan komma fram när det blir skador. Det behövs inte att juniorer måste ta plats i starttrevan direkt. Så ja, jag finner fullt förtroende för truppbygget just nu.
Absolut. Ska vi gå vidare till Svenska Cupen då. Sen vi pratade senast här i podden så har IFK slagit ut både Helsingborg och Häcken, och har lottats få hemmaplan i finalen mot som kommer spelas mot ÖSK om lite mindre än 2 månader.
17 maj.
Ja, 17 maj, ja. På Norges nationaldag. Vi behöver inte prata om HIF, det var 1,5 vecka sedan, så att det känns ganska gjort. Men matchen mot Häcken, vad tyckte ni om insatsen?
Bra, alltså jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Det känns som att Helsingborg var, visst, vi kan hålla på och snacka om att det var inget riktigt test, men det är klart att Helsingborg var ett test. Men Häcken kändes ändå som att där fick vi en ordentlig värdemätare, och jag tycker vi presterade över förväntan mot, ja, hela Balkanders och hela GP och hela medelsvaris favoritlag liksom. Det var framförallt kantspelet väldigt snabbt. Sen Gustav var ett monster i mitten. Seb fördelade bollar, backlinjen var säker. Vibe sprang på allt och Boman stångades. Så att vi målde helt enkelt ner Häcken, och siffrorna kunde blivit betydligt större än vad de var. Sen så fick vi hjälp av en utvisning som jag kan väl tycka är lite tveksam. Två ganska tveksamma gula kort. Och sen hade ju Häcken också någon stolpträff och vi hade någon vippträff. Men överlag en riktigt bra insats från samtliga. Där jag tycker i alla fall att Gustav återigen, precis som mot Helsingborg, var absolut bäst på plan.
Ja, jag håller med. Jag benämnde ju förra podcasten att till skillnad från andra supportrar så finner jag att IFKs försvarsspel har fungerat mycket bättre än anfallsspel. Och det pressspelet vi har mot Häcken centralt på banan är ju grymt bra. Jag är otroligt imponerad och stolt över gubbarnas insatser, för att ser man på Häckens centralmittfält med den hypade Simon Gustafsson och Samuel Gustafsson, så fick inte alls de mycket tid och ytor att röra sig på. De blev totalt låsta av Gustav Svensson och Sebastian Eriksson. Och även att mittbackarna klev upp lite bana för att stänga av den ytan som fanns bakom mittfältet. Så det fanns ingen yta där. Gav satte också press på Abubakar Kari, som fungerade som defensiv mittfältare på Häcken, och satte alltid press på honom. Vilket gjorde också att spelade tufft mot honom, vilket också gjorde att han blev utvisad. IFK dominerade verkligen centralt på banan, vilket man behöver göra mot Häcken, för att de är väldigt centralt fungerande lag. Så att IFK fullföljde matchplanen ur ett defensivt perspektiv på ett gudomligt sätt. Och jag tycker fortfarande att offensiven sviktar lite. Det känns som att man kommer visst till en del av lägen, men stundtals så känns det att det saknas dimensioner. Men det är så himla viktigt att vi har sån individuell kapacitet där framme i Vibe och Ankersen, som gör två fantastiska prestationer. Nu var ju första målet ganska flyt, men det fanns ändå lägen på fler. Så att vi har individuell kvalitet där framme, men anfallsspelet behöver ändå förbättras, tror jag, rent taktiskt i fortsättningen. Men försvarsspelet är riktigt bra.
När man kommer till Jakob Ankersen, du säger att första målet var flyt där, och det visste var det ju, men om du tittar passningen när Ankersen passar Riks i mitten, den löpningen som Ankersen tar sen, den maxlöpningen som han gör på, vad är det, 30 meter, gör han ju för att han förmodligen vill ha bollen i djupet. Men bara det att han tar den löpningen, ja, sen får han bollen på sig, men det blir ju ändå mål. Men han är ju otroligt snabb och skicklig. Alltså. Det känns lite som, man får ju verkligen vibba från när Lasse Vibe kom till oss, började som högerytter, förutom att Ankersen verkar vara mer målfarlig. Kolla bara på målet han gör mot Helsingborg. Det är som jag brukar säga, ett klassiskt FIFA-mål nästan. Du tar bollen från kanten, bara rushar och så dunkar upp den i första krysset. Och sen framförallt också kan jag tycka kvittot som han fick på Alessami. Där ser man liksom, vi har lite självförtroende kan göra. Hans andra halvlek är brutal alltså. De löpningarna han gör och så stabil som han var defensivt, det var jäkligt imponerande. Så det är ju han som fixade utvisningen också. Han sprang ju upp och ner. Det var ju som Emil Salmonsson in disguise på vänsterkanten alltså. Så att Alessami också har ett stort utropstecken.
Ja, jag får ju hålla med där, framförallt om Alessami. Jag tycker också var en positiv överraskning. Jag propagerade ju senast, vilket det för alla andra också gjorde, i ärlighetens namn, att man ska spela Heath Pierce istället på den positionen på vänsterbacken alltså. Men efter Haitams match nu så får man väl säga att han helt klart är favorit att hålla den positionen, och det ska han vara med tanke på den här insatsen. Han gjorde det jäkligt bra, framförallt så sagt i andra halvlek. Hans bästa insats defensivt, och sagt offensivt har han ju alltid försökt hänga med mycket, och han springer som en galning. Så att sagt, som du säger, det påminner mycket om Emil. Kan han ha samma utvecklingskurva som Emil haft, så tackar vi och tar emot.
Det är ju det här med de här moderna ytterbackarna som ni pratar om. Och Heath Pierce, jag vet inte. Jag tycker i alla fall att Heath Pierce inte var särskilt bra mot Helsingborg. Nu kommer jag inte ihåg vem det var på vår redaktion som satte betyg.
Det var jag.
Ja, det var du. Jag höll inte med det där.
Nej, det var inte många som gjorde det.
Nej, men framförallt så tycker jag att det gick väldigt långsamt när han hade bollen. Nu kommer jag inte ihåg vem Helsingborg kör som höger ytter. Jag tror det var Atakora, va? Som gick upp och säkert stoppade i alla fall en tidig uppspel från Heath Pierce på bara i första halvlek. Och han är inte direkt delaktig i offensiven heller. Men det är ju just det här, och vänsterbacken var ju ett frågetecken, men det tycker jag att Alessami rättar ut med råge mot bäcken. Så att jag tror inte Heath Pierce kommer att spela särskilt många minuter under våren här faktiskt, varken som mittback eller som mittback.
Jag har fortfarande Heath Pierce som favorit till vänsterbackspositionen inledningsvis faktiskt.
Som vänsterback?
Ja, som vänsterback, ja.
Sen har han också den här, som alla säger, han har den här, så han har snygglucken liksom, så det kanske det vi behöver få upp i backlinjen, jag vet inte. Men,
viktigt med posterboys.
Vad sa du?
Viktigt med posterboys.
Viktigt med posterboys, ja, men ja, nej, jag vet inte, fullgod backup helt klart, men ja.
Nej, jag känner för att Alessami behöver utveckla lite sitt defensiva spel. Han gjorde en jättebra andra halvlek, men jag satt på samma kant under första halvleken. Det fanns lite felbeslut han tog som kunde skapa farliga ytor bakom honom. Jag känner inte riktigt att det sitter 100% där. Jag ser kapacitet av honom och jag ser potential. Det såg man i andra halvlek, men det känns som med hit så får man en mycket stabilare defensiv. Och den vi har sett först och främst. Sen vill jag att Alessami ska ta steget ut och få en startplats så småningom. Men jag känner att gå hit alltså man säkrar upp, det är mycket bättre med hit till en början, tills Alessami kan växa in i tempot som måste vara mycket högre allsvenskan än vad det var i norska andra divisionen som man spelade sist i. Så att jag vill ge hit lite starttid till en början i alla fall.
Sen tycker jag där även man måste säga att det kan bero en del på motståndet också. Alltså i vår första match möter vi Åsödaberg hemma. Om jag inte minns fel vann vi med 5-1 förra året mot Åtvidaberg på hemmaplan. Det var väl Lasse Vibes coming out party, han gjorde hattrick. Och inte jag missminner mig helt fel på vilken motstånd det var.
Nej, men det har du rätt med.
Vad sa du?
Nej, det har du rätt
med. Ja. Så att det är ju en match vi ska spelmässigt dominera. Det är en match där vi inte direkt behöver ha överdrivet mycket defensiva spelare på plan, kan jag tycka. Så att i en sån match tycker jag definitivt att Alessami ska få chansen att visa vad han kan. För jag tror inte att det borde inte vara något. Alltså nu ska man inte typ någon segrar i förskott och man ska inte låta för studie. Men där borde det inte vara något jätteproblem liksom. Så.
Men tänk att Drake spelar framför. Han tar inte jättemycket defensiva löpningar.
Det ska gudarna veta att det gör han inte. Men där kommer ju ett problem.
Jobbat hem lite som Ankersen gör, så hade Alessami varit okej. Men nu känns som att det finns en sjukt stor yta. Jag skulle inte förvåna mig för att låta det bara ha mycket kraft att utnyttja just IFKs vänsterkant där.
Men då ska vi också komma ihåg att återigen, vilket var på inmittfältet, att om du ser framförallt i första halvleken kanske när Alessami hade lite mer problem, att Sebastian kom ut ganska mycket på den kanten och ger understöd där också. Och det kommer de ju givet att köra även en sån match. Så jag tror inte det är något jätteproblem mot ett lag som kommer spela på det sättet Åtvidaberg kommer göra på Gamla Ullevi i Göteborg liksom. Däremot när vi möter ett lag som säg Malmö hemma i tredje omgången, eller till med Örebro borta i andra kanske på konstgräset, där det kan gå ganska fort ibland, och där de har visat i år att det är fasen inte ofarligt i det här laget. Och då har de inte ens haft sin bästa anfallare med de senaste två matcherna. I en sån match, i sådana matcher kanske man ska göra övervägandet om HIF Pers ska spela, för att man behöver säkra upp defensiven lite mer. Men sagt, mot lag som Åtvidaberg hemma, mot ja, andra lag som hör hemma på den undre delen av tabellerna, alltså typ Falkenberg och sådana lag, in med Alessami, bara ös på kanterna, på båda kanterna, full fart framåt, och så låter vi danskarna göra några mål, så blir det bra där liksom.
Både Riks och Ankersen går ju in ganska mycket banan. Det ser man ju framförallt. Riks är ju i, alltså, många delar av matchen i stort sett alltså, som en fri roll som offensiv innermittfältare nästan. Och som du säger, i en sån match som mot Åtvidaberg, då blir ju Alessami och Salmonsson som yttrar nästan. Alltså, ja, Salmonsson vet vi kan ju ta den platsen. Det har han gjort förut. Han fortsätter hand om som spelat högerback och högmittfältare på egen hand. Men frågan är ju, jag vet inte, Alessami, han har säkert jättebra flås, men frågan är om han orkar ta hand om en kant på det sätt som Salmonsson gör, trots att vi ska spela väldigt offensivt. Om han orkar i 90 minuter och springa fram och tillbaka. Så att det, Ja.
Det är precis det jag känner också. Augustinsson fick ju, Riks var ju aldrig ute på vänsterkanten när vi spelade i fjol. Han var ju centralt hela tiden. Så att, Augustinsson fick ju den ytan framför sig hela tiden. Och hade löpkapaciteten, hade smartheten att kunna täcka upp defensivt och kunna löpa fram och tillbaka på vänsterkanten hela tiden. Jag känner att Salmonsson, även fast han inte fick det i fjol för att Smedberg höll sig ute till höger väldigt ofta. Men Salmonsson har jag fullt förtroende för att han kan täcka upp en hel kant för han själv. Men inte Alessami. Inte än i alla fall. Det är för stort kliv att komma upp från norska andra divisionen till allsvenskan. Och direkt baserat på en hel kant. Även om vi mötte Åtvidaberg så känner jag att det är viktigt att vi måste spela in en fyrbackslinje nu. Och där är Heath för att det funkar inte att byta vänsterback beroende på vilket motstånd vi gör hela tiden. Utan det är viktigt att vi spelar upp en backlinje även om det är nu så populärt att ha moderna ytterbackar så är det ändå en backlinje.
Mm. Ja, vi till skillnad från förra veckan har vi lite skilda åsikter och det är väl bara positivt också så det blir lite debatt i det hela. Senast var det ju lite tråkigt mycket att vi alla var överens. Det var bara målvaktsfrågan som skilde då. Men om vi går vidare, sagt match mot Häcken, jag tycker också en spel som jag tyckte lyfts fram lite egentligen är Bjärsmyr som jag tycker. Jag såg inte om han fick kritik från vissa, han fick för högt betyg av oss, så fick han en femma på våran 7-gradiga skala, alltså bra fick han i betyg, alltså typ 3 i Aftonbladet eller GP. Då folk kritiserade att det skulle varit för högt på forumet. Jag tycker det var helt galet, jag tycker att han skulle kunna varit högre. Jag tycker han gör, helt ärligt tror jag att jag kan ha varit den bästa matchen han har gjort sedan han kom hem till Blåvitt igen. Jag tycker det ser ut som den gamla Bjärsa var tillbaka lite. Och jag vet inte om det är tack vare att han känner en trygghet med Rogne som han inte gjort innan eller vad det kan ha varit. Men jag tycker att jag fick känsla av den gamla goa Bjärsa som det var innan han lämnade.
Jag håller absolut med dig, Hannes. Jag var ju den första som kritiserade Bjärsmyr i fjol och jag kände att Bjärsmyr, att det var väder som gjorde att vi höll tätt bakåt flera matcher och att Bjärsmyr inte riktigt höll sin kapacitet utan att väder fick vara en otroligt viktig stenpunkt bredvid honom att hjälpa att vi höll tätt egentligen. Men nu på senaste matchen tycker jag att Bjärsmyr verkligen har tagit tillbaka chefsrollen och verkligen visat självförtroende och attityd och gör få felbeslut i centralt i backlinjen nu för tiden och det känns som att han tar ansvar på ett sätt han inte gjorde i fjol och det kan vara med att Wähler själv var en ledartyp och Bjärsmyr och kände att till och med Bjärsmyr fick stå i skymundan för Wähler men nu känns det verkligen som att Bjärsmyr är tillbaka i fullt slag och tar verkligen detta ledarrollen med lagkaptensrollen på ett ytterligt sätt och gör det riktigt bra i backlinjen.
Och dessutom som vi nämnde lite innan, Gustav. Jäklar vad bra det har sett ut stundtals på den här alltså Gustav Svensson, inte Engvall i det här läget. Även om han också alltid är väldigt duktig. Men det är den gamla Gurra även där som är tillbaka känner jag. Förra året kom han ju i väldigt speciella omständigheter. Liksom. Jag tror folk glömde av det lite stundtals att han dels hade han ingen försäsong innan utan han kom slängs i princip rakt in från att hamna i ett inbördeskrig i Ukraina rakt in i Blåvitt och förväntas prestera på normal nivå. Det är lite, alltså det är ganska tufft liksom att den mentala omställningen att helt plötsligt behöva fly, alltså bokstavligt talat börja fly landet som han började göra. Och så komma hem då så ska man börja spela fotboll och göra det på samma sätt som innan. Det är jäkligt svårt alltså. Men nu känns det som att han är, det är den gamla Gurra igen, det är den städgumman. Det är den här matchen sagt han, ja, Simon Gustav skjuter ett skott i stolpen som är ett riktigt jäkla bra skott och, men i övrigt förutom det så var ju det typ Sveriges största mittfältstalang fullständigt utraderad i 90 minuter liksom. Så att
ja. Man får inte glömma heller alltså Gustav, som du säger där, Gustav sen också. Så vad gjorde han förra? Han gjorde sin första match mot Malmö hemma som mittback, var inte helt lyckad. Nu har jag inte alla målen i färskt minne, men var väl lite inblandad i kanske alla målen och fick väl liksom en taskig start. Och vi supportrar, vi vi vet ju liksom, vi har gärna en hackkyckling, alltså, så blev det förra året, blev ju Gustav lite. Men som sagt, i år, alltså, det mot Helsingborg och mot Häcken, alltså, vilka monstermatcher han gjorde. Och den maxlöpningen han gjorde, jag tror det är 90:e minuten, när han löper 50 meter och plockar bollen av, ja, det var Eva Simon Gustafsson till och med. Det visar ju bara, som du säger, det är den gamla Gustav, jag tänker. Han verkar trivas väldigt bra med Seb. Mm. Och Seb får ju verkligen, man märker på Seb att han kan ta ett större ansvar offensivt. Han kan ju sväva iväg på lite utflykter ibland, som man liksom undrar, hur ska det här gå egentligen? Men han löser ofta sig, och det är precis som att han vet att gör han inte det, så är Gustav precis bakom och täcker upp helt enkelt. Så att Gustav kommer bli oerhört nyttig. Jag höll ju Tom Pettersson som nummer ett innan Helsingborgsmatchen, men nu får jag nog säga att Gustav utan diskussion ska ha den platsen.
Yes. Ja, det var väl egentligen allt jag tänkte sätta upp om Häckenmatchen. Som sagt, en väldigt stabil insats av Blåvitt. Vi vinner fullständigt nästan i underkant med 3-1. Släpper in ett skitmål. Så att finalen kommer spelas mot Örebro. De har slått ut både Elfsborg och Malmö på vägen fram nu, och har inte släppt in mål mot något av de två lagen heller. Just det, mot Elfsborg kanske inte det är någon jättebedrift, med tanke på att de inte har någon anfallare i år, vad det verkar. Men det är en tuff final, och men vi fick hemmaplan idag, och det tror jag kan vara väldigt avgörande. Vad känner ni inför finalen?
Ja, IFK är ju definitivt favorit, ska jag säga, på hemmaplan. Men jag vill fokusera mer på motståndarna än på IFK, för att vi alla vet att IFK har mycket bättre trupp än Örebro, och att vi har hemmaplan och att vi har visat upp fina resultat under säsongen nu i Svenska Cupen. Men Örebro är faktiskt ett riktigt starkt lag. Jag gillar inte Alexander Axén som människa så mycket, men som tränare är han fantastisk. Jag var uppe och såg matchen mot Örebro i höstas på Barn Arena, där Örebro hade vunnit typ 6 raka matcher och kommer vara seriens bästa lag under hösten. Och Axén hade fått Örebro att spela en fantastisk fotboll. Dels väldigt passningsskickliga och med passningsfotboll, och dels kör de ganska rakt stundtals, vilket gör att de kommer till fasta omställningar eller till snabba omställningar och kör väldigt rakt 4-4-2. Och där jag tycker att Nordin Garcic, som har tagit en defensivare roll än vad gjorde sist i Örebro innan han gick till IFK, har fungerat jättebra, för att han får hur mycket tid som helst. Och fick han mot Elfsborg också att slå bra passningar och löpa in i banan och lyckra upp mot sådana. Och där måste IFK se till att både Nordin Garcic och Oman Persson måste stoppas och måste sätta samma press och samma noggrannhet emot som vi gjorde mot Simon Gustafsson och Samuel Gustafsson. Vilket jag är glad över att vi har så bra presspel centralt, för att det kommer vara extra viktigt mot Örebro. Och sen när Crespo Camara kommer tillbaka, vi vet vilken kapacitet han har. Och Örebro blir riktigt farliga, och de är välförtjänta i final, och det är ett av de svåraste motstånden vi kan möta nu i cupfinalen. Men IFK ska som sagt vara favoriter, för de har sett riktigt stark ut på hemmaplan.
Jag vet inte, jag kan inte påstå att jag har sett Örebro. Ja, jag såg inte Malmö-matchen förutom första 20 kanske. Jag såg Lojes mål. Såg väl delar av Elfsborgsmatchen, och de skapar ju inte särskilt mycket målchanser, men de är ju starka, alltså det är ju bra lag, alltså det är ju kollektiv. Garcic var väldigt duktig på mitten, det jag såg mot Elfsborg. Robert Åhman Persson, bra defensiv, täckte mycket ytor. Sen som sagt, Camara är väl skadad, men de hade ju Pode och Kalle Holmberg, va, på topp. Som Kalle Holmberg har jag alltid tyckt duktig, kanske inte fått ut sin fulla potential, kanske teknisk, skicklig, ganska stor, stark. Pode kan ju hänga ett par grymma baljer, det såg vi förra året om inte annat. Så att vi, som sagt, vi är favoriter, men Och sen är det ju nog vad jag tror också avgörande att matchen inte spelas på plast utan den spelas på riktigt gräs. Vilket vi drar en enorm fördel av. Och med fullsatt gamla så tror jag nog att vi kan städa av Örebro hyfsat. Sen är det ju också, det är 1,5 månad kvar och det är skador och form och självförtroende kan spela väldigt mycket in tills dess. Men hade matchen spelats imorgon så hade vi vunnit 9 gånger av 10.
Ja, det är väl ungefär där jag kände också att sagt, hemmaplansfördelen är väldigt stor den här matchen också. Hade vi haft den här matchen bortaplan då är det 50-50 i min värld. Nu är det ganska stor övervikt blåvitt. Sen som jag kommer ihåg också, vi har redan i andra omgången så har vi, möter vi just Örebro. Uppe i Örebro den gången. Det är första bortamatchen för året alltså. 3 dagar efter premiären ska vi upp till Örebro. Så det blir intressant att se oss möta det laget inför finalen. Att se vart vi står mot dem och hur vi fungerar i vårt spel mot dem. Även om det är klart, så klart sagt. Det är en annan match i Örebro på plast än vad det är på ett fullständigt Gamla Ullevi en cupfinal liksom. Men ändå, det kan bli en jäkligt intressant match.
Jag tänker ju, nu vet inte jag hur Loje har utvecklats som spelare, men jag tänker ju rent spontant att se Ankersen mot Loge Valgarsson. Nu tänker jag Loge som spelade i Blåvitt där han enligt mig allt som oftast var allt annat än bra. Det känns som att Ankersen kan skaffa sig ett stort övertag ute på den kanten där. Så att det är väl en intressant match i matchen att följa, helt klart. Och sen också Garcers då, hur han kan tagga till mot sina gamla lagkamrater.
Ja, alltså vi vet att Nordin kommer vara... Han kommer nog gå in med ganska bra inställning i den matchen, kan man nog lugnt säga. Och när han är bra så är han riktigt bra. Han har varit... Han passar väldigt bra in i Örebro liksom och bygger... Grejen för Nordin lite blåigt var att vi byggde aldrig vårt spel kring honom och han behöver liksom att han ska få vara den här... Det ska handla lite om honom liksom. Alltså, han ska ha bollen. Ja, han ska ha bollen och han ska få slå passningarna och han ska liksom vara lite fokuset i laget. Och det var han ju sagt aldrig i Blåvitt. Jag tror att det var en del av problemet i Blåvitt. Sen var det andra problem med, men ja, där har vi en del av problemet och som han hade i Blåvitt. Och det problemet finns inte i Örebro, utan där är han liksom fokuset och då gör han det jävligt bra. Och det ska vi komma ihåg när vi möter dem, att han kommer vara farlig. Han kommer vara antagligen gå in med en bättre inställning än jag har gjort i någon match de senaste 5-6 åren eller något sånt där, eller mer. Och dessutom ska man ju komma ihåg att Örebro som helhet är en klubb som, vad jag vet, har de aldrig vunnit cupen och jag vet som aldrig vunnit Allsvenskan. Det är antagligen deras viktigaste match 1994 när de i sista omgången av Allsvenskan mötte Landskrona borta, vann med 3-0 och i 45 minuter var svenska mästare innan Blåvitt återtog ledningen borta mot Malmö, gjorde 2-1 på Malmö stadion och blev med typ 5-6 minuter kvar av matchen gjorde vi det målet och vann sig SM-guldet 94. Men Örebro var svenska mästare väldigt länge och det här sagt, där är Örebros viktigaste matchen dess. Det är den viktigaste matchen på 11 år, typ den näst viktigaste matchen i klubbens historia. De kommer kämpa som djur och vi och Blåvitt måste fasen gå in med en bra inställning i den matchen, annars blir det, annars kan det bli tufft. Det kan bli riktigt jäkla tufft, för de kommer kämpa.
Ja, det glömde jag nästan säga förut. Alltså, det är ju en inställningsfråga också. Och som du säger, alltså, de har ju en cupplats att spela. Men det var ju snack innan om att finallaget skulle vara klart för Europa om de mötte oss. Men jag har förstått som det är så inte fallet. För att vinner Blåvitt så är Elfsborg vidare i form av bättre placering i Allsvenskan. Jag kan verkligen inte det. Men också då som sagt att Örebro som klubb har väl aldrig vunnit en titel. Och Blåvitt är redan klara för Europa. Sen har ju vi ett knippe spelare i laget som inte heller har vunnit en titel på seniornivå.
Lasse Wiberg.
Ja, Lasse Wiberg. John Alvbåge har väl inte heller gjort det.
Ja, John var ju med. Vi vann cupen senast.
Ja, det var ju det såklart. Ja. Nej, men alltså går man inte in med 100% inställning i en cupfinal, så att man spelas på hemmaplan för förmodligen fullsatta läktare, så ja, då är det ju något fel på individen. Men går vi in i full inställning, då slår vi Örebro.
Nej, du har helt rätt då, Jonathan. Jag blev själv förvånad. Örebro har faktiskt inte en enda titel i Sverige alls. De har kommit två i Allsvenskan två gånger, 91 och 94. Och kommit två i Svenska Cupen en gång, och det var säsongen 87-88. Så att, ja, det är verkligen en viktig match för Örebro. Och sen vill jag gå tillbaka lite till Nordin Garcic, för att han har fått lite kritik från IFK-fans nu, och folk kanske inte kommer supporta honom på plats, men jag har jättestor respekt för Nordin Garcic, för att han hade en jättetuff period, vilket var jätteolyckligt såklart just när han kom till IFK. Men det är en spelare som inte gnäller mycket, en spelare som försöker höja lagmoralen och en väldigt trevlig och snäll typ, som vi har erfarenhet av, för att han har gästat alltid varit podcast tidigare och alltid varit villig att ställa upp och prata. Så att det är en kille jag unnar väldigt mycket framgång, även om det är såklart inte behöver komma mot oss. Men jag har verkligen ingenting emot Nordin Garcic.
Nej, men som du säger, alltså, vi kan ju inte greja oss. Det kan väl egentligen alla som jobbar kring Govit med diverse supporters är inte att Nordin Garcic är ju en... Det är ju en glädjespridare, väldigt trevlig, rolig, alltid lätt till skratt. Och som sagt, och det såg man ju också när han var bänkad, han var ju den första ut i halvtid, kanske gått lite tungt. Han var den första ut i halvtid och klappa om spelarna och peppa. Och därför blev man ju väldigt förvånad när det här, att han hade såna, när han hade problem med spelmissbruket. Man blir förvånad med tanke på att vilken mask han har hållit, eller kanske fasad han har byggt upp i så fall. Att han ändå kunde hålla så god min när han sa att det, själv sa att det enda han stort gick runt och tänkte på var spel. Så att nu när han är kvitt om problemen så verkar det som att han verkligen har hittat harmonin igen. Och jag undrar när det är en framgång, men absolut inte mot Blåvitt.
Sen vill jag lägga till också att Nordin Garcic är en av de största tjur- och vinnarskallarna jag har sett. Just när jag kommer till matcher så är Nordin Garcic 100% fokuserad på vinst. Men det hjälper ju även lagkamrater. Men en del är störst på hans kommentarer när han spelar Örebro, att fan, vi måste slå IFK och vi kommer krossa IFK. Men jag kan inte bli sur över sådana uttalanden, för att han spelar för Örebro nu, för att respektera det. Det är klart att han vill vinna med Örebro, och det ska vara illojalt mot Örebro och deras fans ifall han plötsligt inte sa att nej, vi ska inte krossa IFK för att jag har respekt för IFK. Det funkar inte så. Det är klart att han ska göra allting i sin makt för att vinna titeln åt sin nya klubb, och det är ingen som stör mig det minsta.
Nej,
självklart.
Jag kan bara hålla med. Jag har fått ganska mycket att göra med Nordin de åren han var här. Han var kanske den som jag pratade mest med när jag, efter matcherna, när jag satt på pressläktaren, så går man ju ner liksom och tjöta med vissa spelare så där efter matchen. Och det är liksom Emil, har alltid varit jävligt lätt att prata med. Jakob var jäkligt lätt att prata med, alltså Jakob Johansson då. Jakob Ankersen är inte så lätt att prata med, för man fattar honom inte. Men Nordin var nog alltid den som, han var typ alltid först fram och pratade med en efter matchen. Han ville prata med en när man kom ner liksom till omklädningsrummet. Det är ju ganska många spelare som inte är särskilt pigga på, kan man säga. Fullt förståeligt. Men Nordin var alltid liksom så här, kom direkt fram, bara, vad tyckte ni om matchen grabbar? Och började analysera matchen direkt. Man bara, fast en, där jag vill ta på en intervju, kan du köra om det där, kan jag spela in det åtminstone liksom, typ så här. Men nej, sjukt trevlig kille. Jag hade kunnat berätta ett antal historier som jag tror inte jag får berätta helt enkelt. Men det har hänt ganska mycket roliga saker med honom i spelargångar och sådär. Han, som du säger, som ni har sagt, det är en vinnarskalle, och det är ett antal domare och motståndare och sånt som får höra ett och annat mindre eller mer välvalt ord i spelargången efter matcher, kan jag lova det.
Ja, som sagt, roliga historier. Som sagt, det finns ju många som du säger det, men det är sen likadant om de har gått ner i omklädningsrummet. Man säger så här, Nordin är väl inte den som skäms för sig direkt i omklädningsrummet eller? Det kan nog alla intyga som att det är. Så att, jävligt god gubbe faktiskt.
Bra juggmentalitet på honom ibland.
Helt klart bra juggmentalitet på honom.
Ja, nej, en underbar människa faktiskt. Jag undrar dem som sagt verkligen allt gott, för sjukt trevlig och sympatisk. Att han inte fick ut allt i Blåvitt är jäkligt synd. Ja, bland annat den anledningen liksom. Sen har det varit bra för Blåvitt om det var också, men om han har fått ut allting. Men även sagt personligt och på alla sätt så. Ja, nej, det är synd och det är en tråkig historia han hade Blåvitt. Det som är roligare sagt är att vi har hemmamatch. Nämligen kollade upp senaste 6 finalerna vi har spelat i. Har 3 spelats på så kallad neutral plan, alla gångerna i Stockholm. 2 på Råsunda, 1 på Friends. I de 3 matcherna mötte vi i turordning Djurgården, AIK, Djurgården. Alltså hade vi egentligen rena bortamatcher alla 3. De andra 3 cupfinalerna spelades på Lottades, vilket lag som skulle hemmaplan. Vi fick bortaplan varje gång. Så att det är 6 raka cupfinaler på bortaplan. Och utöver det är dessutom 4 andra cupfinaler tror jag innan det som spelades på neutral plan, där vi inte mötte Stockholmslag, men där vi alltså fick spela mot till exempel Öster och Norrköping och fastän det har varit uppe på Råsunda. Men nu alltså efter 10, eller om det är mer till och med 10 matcher, så får vi spela en cupfinal hemma på Gamla Ullevi. Så att jävlar vad folk ska sluta upp den här matchen, hoppas jag, så att vi får. Ja, det är inte ett SM-guld, men firat cupguld, det har vi inte fått göra i Göteborg. Jag tror faktiskt aldrig det har hänt. Så att
Man kan väl tycka lite vad man vill om att en cupfinal inte spelas på neutral plan. Dra en parallell till England. Om Philips Arsenal skulle möta Liverpool på Anfield i FA-cupfinalen.
Det är ditt Newcastle alltså?
Ja, okej, mitt Newcastle. Om jag tror aldrig det kommer hända i min livstid tyvärr. Det hade ju aldrig funkat i England. Spanien, alltså, det är i så fall då, får du köra dubbelmöte i så fall. Så att det kan jag tycka är väldigt märkligt att ett lag förfördelas på det sättet att få hemmaplan. Sen blir det också en problematik att då behöva spela den på Friends Arena inför 60 000 tomma stolar och kanske 3 000 sörjande liksom. Så att kuppen har ju fått ett uppsving, men är det inget Stockholmslag som spelar så kommer det ingen publiktillströmning om det inte spelas i Stockholm då, givetvis. Då får de väl göra så här då.
Ja, sagt, alltså, när vi kommer dit med 5 000 ska det ju bli lite stämning, men när vi möter Örebro var de kommit dit med 1 500 något. Det är inte så jävla långt att åka, så de kanske kunde dra lite folk, men det blir ju liksom inte på den stora jävla arenan. Det är ju som en droppe i havet. Vi har ju alla varit på, man kommer ihåg första matchen, vad det kan ha varit, 05 eller något sånt där, hemma mot Öster för inför 3 500 på Nya Ullevi liksom. Det är ju helt meningslöst typ. Alltså det är ju deprimerande, fruktansvärt på alla sätt och vis. Så det är, jag kan tycka att jag förstår ju varför man flyttade. För att förra året var det 3 100 pers eller något på mellan Älvsborg och Helsingborg. I en arena så tar 53 000, det är liksom.
Sen blev det också en väldigt hype när vi mötte Djurgården. Alltså just det, att vi mötte Djurgården. Och vi hade inte vunnit en titel på ganska länge. Och den hypen hade vi aldrig kunnat skapa mot Örebro på Friends Arena. Hade vi blivit alltså över 600-700 på den matchen, så hade det varit en bra siffra liksom. Nu var vi 5 000 mot Djurgården. Det skulle aldrig finnas en chans att vi skulle komma i närheten av siffror mot Örebro. Det kan jag aldrig tänka mig.
Nej, det är jag håller med. Sagt, alltså, därför så, från när det skulle vara dubbelmöte, och man kan diskutera ganska mycket. Man kan diskutera tajmingen på den matchen också. Att vi ska vänta. Vi har spelat cupmatch på cupmatch på cupmatch. Och så nu är det 2 månader till finalen. Det känns liksom vi ska spela 10 allsvenska omgångar eller något innan dess. Det känns också lite konstigt. Någonstans kan jag tycka, men nu kan vi inte spela den här helgen för att det är landslagsuppehåll, men någon jäkla stans kunde man nog klämt in den lite tidigare, i min mening.
Ja,
men,
ja, och alltså, det är också alltså att man spelar cupfinalen på våren och supercupfinalen efter allsvenskan har avslutats är också en sån här väldigt märklig grej.
Och varför man spelar supercupen överhuvudtaget, det är ju.
Ja, men supercupen är ju, alltså, om du tänker, man kan dra paralleller till England eller vad som helst, men alltså, spela Community Shield i England är ju en jäkla prestigematch liksom,
mellan cupvinnaren. Alltså.
Vad sa du?
Det är det knappt alltså.
Ja, det är ganska mycket, det är ju mycket folk på Wembley och så kollar på matchen oftast ändå.
Men det är ändå prestige alltså, det är ju ofta så är det United, det är Arsenal, det är Liverpool, alltså det är Chelsea, alltså det är någon av de största klubbarnas största rivalerna, och här hade det ju kanske här hade det väl blivit vad blir det då, där Malmö mot Elfsborg hade det blivit då. Ja, visst kanske inte lika stort som Malmö och Blåvitt har mötts, men ändå hade kanske kunnat dra en 6-7000 till Malmö stadion.
Men Jonas tar någon poäng här, för att jag minns att när det var Supercupen innan Allsvenskan så var det ändå en liten större grej. Du vet, det var, man ville se fotboll och det var svensk fotboll igen och det var kul med Supercupen. Jag kan bara minnas de gångerna det var Supercupen efter det, och det var ju mot Malmö senast, och hur fan kul var det? Jag såg inte ens matchen när Malmö mötte IFK i Supercupen.
Jag tror faktiskt det är typ, ja, det är en av två eller tre matcher de senaste tre åren jag inte har sett Blåvitt spela. Och då hade jag faktiskt möjlighet att se den, men jag valde att gå på en fest med mina polare. För att det hade jag aldrig gjort någon annan match.
Alla matcher, men den så var, jag var hemma tror jag till och med, men jag sket att se den för jag orkade inte. Så det, den är helt betydelselös. Jag tycker dock att det upplägget med att ha spelat hela cupen inför säsongen är fantastiskt. Försäsongen kommer tidigare och säsongen förlängs utan man måste ha 25 lag allsvenskan som vissa vill. Fattar inte. Så jag tycker det är jättebra att säsongen kan förlängas på grund av cupen. Det har varit jättebra, och att man kan skrota Supercupen. Man kommer inte kan skrota, men man behöver inte bry sig så mycket på den. Spela ett helt jävla U19-lag i Supercupen om vi kommer dit snälla.
Nej, men som sagt, upplägget är ju hur bra som helst. Vilket uppsving du har fått. Alltså, fan, Hammarby, AIK inför 41 000. Och bara en sån sak som att vi ändå hade 7 000 mot Helsingborg och Häcken hade ju aldrig hänt för 5-6 år sedan. Liksom. Det hade vi kanske haft en 2-3 000.
Ja, alltså, inte kuppen,
kuppen har ju fått ett stort uppsving. I alla fall bland storstadsklubbarna. Nu hade väl Örebro 1500 mot Elfsborg. Men bland storstadsklubbarna så har ju cupen fått ett uppsving. Så att, men som sagt då, om det här med Supercupen då, så måste du absolut tränga in det. Så får du väl tränga in det någonstans innan Allsvenskan och mellan semifinalen i cupen då.
Ja, den här helgen. Det är lite spelare på landslagsuppehåll, men de andra kunde väl spela en glorifierad träningsmatch kanske.
Ja, precis.
Nej, men sagt, cupupplägget har ju varit fruktansvärt lyckat. Så båda de här två matcherna, vad tycker jag, var ju bleksiffran mot Häcken var väl lite besvikelse eftersom det var semifinal och ett ja, så kallat derby. Även om Häcken nog hade mindre supporter på plats än Helsingborg hade. Så ska jag ändå säga att båda de här matcherna har ju bättre bleksiffror än vi har haft någon cupmatch de senaste 20 åren. Typ på hemmaplan. Det så att det har ju varit väldigt väldigt lyckat så sätt. Och det är ju ja, väldigt lite props till SVF för den gångs skull att de faktiskt lyckas hitta någonting som funkar hyfsat. Det är det som förut var en helt bortglömd cup liksom, så att ja.
Då vill jag lyfta frågan, är det SEF förtjänst eller är det SVFF?
Jag tror på det. Oavsett vilket kan man väl sammanfatta det, även en blind hörna hittar ett korn ibland så. Ja,
vi lägger en minihyllning till SVFF då.
Ja, det blir en minihyllning och det blir inte mer som någonsin.
Jag står för hyllningen att gå till SVFF.
Yes, ja, det var väl egentligen det vi behöver säga om cupen. Pratat precis som förra gången, pratade vi längre än vad man hade tänkt. Så vi har pratat nästan en timme nu tror jag. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite kort med tankarna, hur man känner inför säsongen. För att jag kan säga att jag har en löjligt positiv känsla inför den här säsongen. Det är så att jag har lite AIK-hybris-varning i mig själv, vilket ju aldrig är bra egentligen. Men jag har inte varit så här förväntansfull inför en allsvensk säsong sen inför 2009 med en ny arena och allting. Då kände jag att det här kan gå jäkligt bra, det kan bli jävligt roligt. Kände jag att varje säsong ska bli jäkligt roligt, men jag har inte trott på Blåvitt på det här sättet på 6 år liksom. Så jag går in i den här säsongen med en känsla att allsvenskan känns mer hypad på länge med att Bayern kommer tillbaka och vi slipper lite på skitlag publikmässigt. Publiksiffrorna kommer öka för alla lag, för Blåvitt också. Vi är helt säkra på att vi kommer öka minst 1000 pers publiksnitt bara på grund av vilka lag som är uppe. Går det bra dessutom på hösten så kan vi öka ännu mer. Spelartrupper känns jäkligt bra sammansatt. Vissa kanske tappar Vive på sommaren, så då behöver det ju ersättas. Det är väl det som smolket i bägaren, måste jag säga. Men jag vet inte, jag har en extremt positiv känsla. Jag vet inte om ni ska ta ner mig på jorden lite, eller om känner ni likadant helt enkelt.
Hannes, blir det som 2009 så kommer vi förlora guldet mot Kalmar sista matchen på Gamla Ullevi.
Det hade ju varit en grej bara det i och för sig, men, ja, men alltså 2009 är ju, om vi bortser från sista matchen, så är ju 2009 en av de roligaste fotbollssäsongerna Blåvitt har haft. Alltså,
helt klart.
Upphämtningen mot Halmstad näst sista omgången, när vi ligger under med 2-0 och guldet bara rinner oss i händerna. Och vi kommer upp till 2-2 i den matchen. Vi avgör mot Gais i 95:e minuten på en jävla frispark från Gustav Svensson som bara tjongar in bollen i straffområdet och Sälla lyckas trycka in det från ett jäkla vänster. Och ja, det var så mycket den säsongen som var sjukt roligt. Och 6-0 mot Djurgården i första omgången ska vi inte glömma. Det var en jäkligt rolig säsong. Sen slutade den åt helvete, och det är typ det värsta minnet i mitt liv. Slutet på den säsongen, eller sista matchen, sista halvleken, första halvleken var ju underbar också. Så
jag måste rätta det där, för att det var faktiskt första matchen 2009 var faktiskt förlust mot Helsingborg.
Ja, första hemmamatchen, förlåt.
Första matchen. Nej, men jag har också goda förhoppningar för säsongen. Eller mycket bättre förhoppningar än vad jag hade för några månader sedan. Då kändes det nästan som att fan, kommer vi nå topp 4 år verkligen? Men det känns som att Lennartssons lagbygge har redan nått en stabil grund, att det känns som att det vore svårt att se att vi skulle misslyckas tampa som en toppplacering ända in i oktober. Men det får inte gå till överstyr nu, och att vissa plötsligt ser att Malmö åkte ut i kvartsfinal mot Örebro och att Elfsborg är värdelös just nu, och så tror vi plötsligt att vi kommer leka hem allsvenskan igen. För att den hybrisen får vi definitivt inte få, för att vi får ändå se att Malmö kom in till säsongen med helt andra resurser och förutsättningar än vad IFK har. Och visst, allt kan ju hända, men det får ju ses som en bonus ifall vi skulle ta upp kampen med Malmö på riktigt, mer än att det är något vi får förvänta oss. Utan når vi en topp 3-placering i år, så är det mycket bättre än vad jag hade trott för några månader sedan, och då är jag riktigt nöjd.
Ja, alltså jag hade höga förväntningar när Lennartsson kom. De grusades väl när efter Trollhättan-matchen. Det är ju den här känslomässiga hissen som Stara alltid snackar om. Och då var det så här, ja, okej, men topp 4 max då, med tanke på att det ser inte så bra ut och Sebbe är skadad, du får inte in någon Mr. X, bla bla bla. Nu helt plötsligt så känner jag i alla fall, jag vill fan bara vinna SM-guld liksom. Jag pallar inte med en andra plats till och se Malmö fira guldet igen. Jag gör fan inte det alltså. Jag vill bara ha ett guld. Så kan jag, och låt mig festa en vecka och vara bakfull en vecka, sen kan jag se fram emot 2016 sen. Jag vill bara ha SM-guld. Jag är inte nöjd annars. Jag känner faktiskt så, helt ärligt. Jag har fått nog av sjunde plats, andra plats nu. Jag vill bara vinna. Och jag tror att vi har en väldigt bra chans att göra det. Om laget får vara intakt så tror jag att vi har väldigt goda chanser att faktiskt plocka hem det.
Ja, det var ingen som tog ner mig på jorden riktigt. Filip lite försökte. Sagt, man ska ju komma ihåg att Malmö har ju, ja, jag vet inte, alltså vi har ett delkapital på 15 miljoner och de har ett delkapital på typ 300 eller något sånt där vid det här laget. Så att man ska ju givetvis ha insikten att om vi gör en supervår och Malmö ligger lite efter, så kan de köpa in halva allsvenskan och försöka gå om oss på hösten liksom. Men ja, sagt, magkänslan är riktigt jäkla fantastisk. Och det är skönt, det är inte alltid den är det sagt inför en säsong. Men man kan ju leva på hoppet fram till 5 april, så vi får se när vi torskar mot Åtvid.
Jag hoppas att Malmö gör det. Det hade varit riktigt trevligt att Malmö ligger fyra och värvar in Någon värvar in en Kryddan Karlsson. Eller, varför inte tre stycken Kryddan Karlsson istället? Och någon Per Eriksson. Och ändå inte lyckas sluta bättre än fyra. Och då har bränt upp över en tredjedel av sitt eget kapital. Och sen står han med feta löner, inför 2016. Och gör misstaget som alla lag i Sverige stort sett gjort när de har kommit ut i Champions League och då tänker att nu ska vi öppna plånboken och i stort sett sluta med ekonomiskt förfall. Det är så jag hoppas att Malmö kommer sluta.
Jag förstår för Jonathan, jag ser nästan som helt omöjligt att ta guld i år, det ser jag nästan som. Men det jag skulle lyfta fram som målsättning i den här säsongen, förutom en topp 3-placering, det vore att vi faktiskt tar steget ut i Europa League, som är också ett utsatt mål från IFK att vara i Europa League-gruppspel senast 2016. Och det året ser jag gärna vara idag. Men då får jag komma ihåg hur svårt det kommer vara efter sommaren. Vi belämnar antagligen. Engvall är en bra vår. Kommer han få mycket klubbar efter sig? Vad händer med Sebastian Eriksson? Kommer han gå skadefri? Ja, det är jättemycket frågetecken som behöver rättas ut i sommar. Men jag ser framförallt målet att ta oss till Europa League-gruppspel. För fan vad jag vill resa i år. Alltså, jag vill åka till Kroatien, jag vill åka till Italien och Spanien och Portugal och Wembley och allting, så ge mig lite.
Inte att glömma Azerbaijan och de andra roliga länderna vi lika väl kan famna i, men
ja, det ska inte vara så glädjande när vi hade så trevligt,
men det är ju så jäkligt coolt att dra köra kartret blåvitt plan till Azerbaijan, där det ju varit baltigt och bara helvete, så att
eller Ukraina, det har också varit jävligt.
Gärna Krimhalvön sådär.
Gärna Krimhalvön.
Bra badstränder och sånt har man ju hört, så att
jajamensan, krocken. Ja, varför inte?
Blåvitt mot Simferopol 2016.
Ja, och så krockar du med Putin när vi tar sig seger då, så det kan inte bli bättre.
Det låter som en bra plan helt enkelt.
Jajamän.
Men ja, sagt, jag tror vi har hållit på över en timme nu, så att vi kanske ska känna oss nöjda, eller vad känner ni gubbar? Har ni något mer att säga?
Nej, jag är nöjd.
Känna oss nöjda.
Det blev inte rotation på mig till den här podcasten, Hannes.
Nej, vi får väl se när du går med på att inte vara med nästa gång. Så får vi se vad som händer.
Det blev inne i mitt fält och det blev ingen förändring på min position.
Men du har också övertagit i form av att du har varit redaktör i ganska många år också. Du har väl något
att vara för. Du tror att jag sitter med lite makt, eller?
Ja, jag tror faktiskt det. Det är någon sån hierarki vi har här.
Ja, nej. Där är jag tveksam. Nej, men ja, det man kan säga egentligen är väl att vill ni nå oss så finns vi ju på diverse sociala medier. Alltid blåvitt på Twitter. Alltid blavitt. @svenskafans.com mailadress. Ja, våra diverse olika personliga mailadresser, Twitterkonton och så vidare finns på Alltid Blåvitts hemsida under fliken redaktion och kontakt, tror jag den heter. Och vi finns även på Facebook med massa likes och göttigt där, så att där kommer ut allting. Så att vill ni kontakta oss, har ni kritik, förslag på ämnen, prata om nästa gång, förslag på förbättringar, vad som helst, så det är bara kontakta oss, slänga iväg ett mail eller Twitter eller vad som helst, så försöker vi svara när vi kan och tar gärna åt oss kritik. Så att,
eller ventilera i forumet.
Ja, precis. Jag sitter obehagligt mycket tid på forumet och kollar. Så att, så där, det går alltid att skriva där också. Så ja, det var
allt. Är du som är saxen eller?
Så du?
Är det du som är saxen?
Ibland. Det är lite olika. Jakob, som jag hoppat av redaktionen, är väl typ mest aktiv sax fortfarande. Har ni blivit profilspärrade så är det inte mitt fel. Jakob står för 95% av alla profilspärrar minst.
Jakob var så underbar att han dyker fram där från ingenstans och bannar folk
alltså. När man kan gå in på våran vi har en profilspärrslista, vi kan gå in och kolla alla. Den är väldigt rolig, för det står på kommentarer som oftast är av typen Malmötroll. Inget mer, det står bara Malmötroll. Och då vet man att det är Jakob som har satt den, för att han är så allmänt bitter för någon bara. Sjukt roligt att gå in och läsa ibland. Återkommande AIK-troll är också en sån här favorit han har. Så att, nej, men sagt, kontakta oss gärna med kritik eller positiv feedback eller vad ni vill. Så hörs vi nästa vecka. Vi kommer försöka spela in varje måndag. Podcasten kommer förhoppningsvis upp varje tisdag från och med nu. Det är i alla fall tanken. Är det matcher på måndagar så kanske vi får ändra det. Men i övrigt så får ni ha det gött till nästa vecka. Vi kommer skriva artiklar och köra så ni kan läsa oss där om inte annat. Så får ni ha det gött. Och ha det gött, gubbar.
Ha det gött allihopa.
Ha det gött. Tack för att ni lyssnade.
Alla ser ju Blåvitt. Alla människor ser ju Blåvitt. Hela världen ser ju Blåvitt.
Varför går man och ser på Blåvitt i fotboll?
Dömfråga.
Det finns bara ett lag, det vet du.
Välkomna!